år 2021. Sommartid.
Innan alla hade en mobiltelefon som automatiskt visade rätt tid, och det är faktiskt inte så länge sedan, då fick man ställa klockan. Ställa klockan, när sa man det senast? Alltså vrida visarna till rätt läge så att klockan gick rätt helt enkelt. För det ville man ju att den skulle göra. Hur gjorde man då då? Jo, man ringde fröken ur. 90 510. Och det låter så här när hon svarar:
12 40 och 20.
Min egen klocka fungerade så att om man drog ut en knapp för att ställa visarna rätt, ja då stannade den och sekundvisaren den stod stilla. När pipet från fröken ur pep på rätt inställd tid, ja då petade man in knappen och klockan började gå och visade nu rätt tid. Sen om man bytte batteri eller att den uppvridna klockan slackade efter, ja då fick man göra om det på nytt.
12, 40 och 30.
Ja, nu känns det ju som att man har gått tillbaka till en tid då allt var i svartvitt. Men faktum är att det är inte så många år sedan. Och fröken ur med sitt nummer 9510, ja, hon är väl liv än idag. Televerket som det hette när jag var i skolåldern, ja, de levererade fröken ur. Ett varumärke som på den tiden hade en viktig funktion och skapade en trygghet för många. Så i det här avsnittet så ska jag prata om och faktiskt med fröken ur. Oavsett om ni är ute och tar en promenad, kör bil eller kanske försöker somna. Då är det dags att vakna till lite, för välkomna till ett nytt avsnitt av Varumärket.
Och sen har ju jag sagt i intervjuer och så vet jag under åren. Vad har du för mål? Ja, jag ska bli fröken ur. Det är ett mål jag har.
Johanna Herman Lundbergs dröm om att bli fröken ur för hela Sverige. Det blev en verklighet och vi kommer såklart prata mer med henne. Men som vanligt så behöver vi backa tiden. Vilket i och för sig känns lite fel i det här avsnittet när vi pratar om synkroniserad tid. Men för att vi ska förstå var fröken ur kommer ifrån så går vi tillbaka till början av 1900-talet. Eller faktiskt ännu tidigare. Ah, då kör vi! Tid är ju någonting som alltid har varit aktuellt. En dag börjar med att solen går upp och avslutas med att den går ner. Däremellan ska saker göras som är beroende av dagsljuset. Ja, där har vi i alla fall grunden. Men i slutet på 1800-talet så började väldigt mycket saker hända i teknisk utveckling och tid blev allt mer viktigt. Och framförallt den exakta tiden och att alla utgick från samma tid. En person som vet betydligt mer om det här, det är Sven Christian Ebenhag på RISE i Borås. RISE, det står för Research Institutes of Sweden och är Sveriges forskningsinstitut. Enkelt sagt kan man säga att de ansvarar för att vi har rätt tid i Sverige och att alla kan få ta del av rätt tid, tror jag. Ja, hur som helst, jag kopplar upp mig med Sven Christian som är forskare i tid, så får han berätta om hur det hela började runt sekelskiftet mellan 1800 och 1900.
Jag skulle säga slutet av 1800-talet, när man då Sverige var industrialiserat och järnvägen kom till. Innan det behövde man ju inte ha någon gemensam tid, för då räckte det med att man hade kyrkklockan i byn som ringde. Ja, men då vet vi, nu är klockan ett. Och sen rörde du inte längre bort än att du hörde det, och om du var på ett större gods eller en gård så hade de en matklocka som man ringde i. Och det var väl inget problem när du, ja, du vet när du ska till kyrkan på söndagar och du vet när det är mat. Mer än så behöver man inte. Sen kom ju järnvägen, vi industrialiserade Sverige. Det var lätt att ta sig mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Om man då följer meridianerna och sådär, så skiljer det någonstans i, ja, lite över 20 minuter. i tidsdifferens mellan Stockholm och Göteborg. Så vilken tid ska man välja? Väljer vi Stockholmstid så blir ju göteborgarna lite gramsiga, och väljer vi Göteborgstid så kommer inte stockholmarna att vara helt överens då. Så då valde man Laxå. Så att man är, ja, vi tar tiden i Laxå som är ungefär mitt emellan Stockholm och Göteborg. Den tiden tar vi. Och så införde man något som heter järnvägstid. Och den här järnvägstiden sen valde man då att skicka ut via, ja, till järnvägsstationerna via telegrafledningar då. Och sen hade du då telefoni. Men nu fanns ju telefoni då via, inte som idag, utan via trådbunden lina. Då var det inte så att det sköttes automatiskt, utan det satt ju då växeldamer där som kopplade. Så jag ska till Kalle då i den och den byn, och så kopplar de då. Men de tillhandahåller även den här tjänsten att tala om tiden. Till slut blev det mer renodlat, så då gjorde man det i 10 minuters skift. Jag testade lite här på en del av den personalen som jag har runt mig. Och lät dem sitta i 10 minuter och tala om tiden. Och se och såg hur noggranna de var. Det blev mindre bra. Man orkar inte. Det är jättetufft jobb.
Okej, okay, men vänta lite nu. Vi har telefonister som man kan höra av sig till. Och de berättar rätt tid. Och den tiden man har valt att berätta då som rätt tid i Sverige, den är placerad i Laxå.
Ja, så gjorde man. Det man egentligen gjorde, alltså man valde den tidszonen, om man säger Laxå-tidszonen. Nu är det inte den tidszonen, utan man valde den, ja, den för att sätta upp den här som referens då. Vad man sen gjorde var ju att man tog tiden från ett observatorium som man sen distribuerar ut. Nu kommer jag inte ihåg vad observatoriet låg då, men man den tiden från det observatoriet där man hade bra klockor, den då skickade man ut via telegrafledningarna.
Vad var det man skickade ut och hur gick det till då?
Ja, jag var tvungen att skriva ner lite här. Så varje måndagsmorgon mellan 8 och 18 och 8.20 sände observatoriet ut elektriska signaler via telegrafledningarna till stationerna. Och då sänder man ut tidssignalen i 3 omgångar. De 2 första användes för att kontrollera hur mycket telegrafstationen hade dragit sig. Och den tredje sista, satte man då igång via en elektromagnet, satte man igång en pendel som man hade stannat för hand innan då. Så det gjorde man på varje järnvägsstation.
En pendel alltså, och den måste man ju starta om. Jag tänker, den sackar ju efter ett tag.
Ja, och då gjorde man så att då ställer man den i ett ena läget så här. Så har du en magnet som håller den. Sen låter du den här pulsen släppa i magneten. Och då går ju pendeln där. Och så gör man den kalibreringen varje dag, eller varje måndag då. Så får den gå en vecka, så ser man hur mycket det här har dragit sig. Och det gjorde man med de 2 första pulserna man skickade ut. Fick man ju då veta.
Jag tänker att felmarginalen måste ju ändå... Det måste ju ha varit en felmarginal i det där.
Den var ju en del, men andra sidan så hade du inte... Hur noggrant behövde du ha det? Det kanske räckte på alltså 10-tal sekunder. Nu vet jag inte vad det var, men det kanske räcker. Du har ju en viss fördröjning också från i ledningarna fram. Men sen är det ju så att... Det kanske räckte med en kvart när du bodde i en by. Och jag har hållit på med det här i snart 25 år. Och det var ingen, när vi började här så satt vi med sådana här 14-4-28-8 modem som låter så här vackert. Tyckte man, det här går fort. Det var ingen som trodde att vi skulle streama YouTube eller film i realtid i en handhållen telefon och gå omkring. Så att samhällets utveckling har ju varit så snabb. Så ju mer det utvecklas, ju bättre. Om du står still på en plats så behöver du inte... Då kan det vara ganska onoggrant. Men eftersom du flyttar emellan olika basstationer så måste ju de vara ihopsynkroniserade. Så den synkroniseringen kräver mer ju mer du rör dig. Så det är ganska komplext. Om man då ser, när jag brukar fråga när man träffar skolungdomar och de är här på studiebesök, så kommer de och så brukar de se lite trötta ut och sådär. Använder ni tid? Och bara, nej, Och så tar de upp sin telefon och så använder de sin visa. Ja, här har vi tiden. Ja, var kommer den ifrån då? Ja, det vet de inte då. Men den är rätt, det vet. Ja, och det är då man får förklara att ja, det är ett ganska komplext system vi har idag. Utan tid så kan ni inte handla i matvaruaffären. Ni kan inte åka buss, för bussen kan inte ta betalt. Man vet inte vad bussen är. Man har något som heter fleet management. Det vill säga, alla som äger ett antal fordon vill ju veta vart de är. Det spelar ingen roll om du är busschaufför, för då vill du veta att bussen är på rutten eller att den inte är sen. Men om du har lastbilar så vill du veta att de kommer fram i tid. Och det ställer ju en del krav, så då får man ändå tid via GPS eller globala positioneringssystem. Men de övervakas ju av USNO, US Naval Observatory, som då har mest klockor i hela världen och som är högstabila, det vill säga som driver mindre än en sekund på 300 000 år. Då är det ju så att vi vill ju veta att allting fungerar, för vi handlar ju mellan länderna också. Så då har man bestämt att vi har en världstid som kallas då UTC, och det är den koordinerade världstiden. Koordinerade är ju också ett sånt här halvsvårt ord, och det egentligen betyder det att det man gör är att man vill att nollmeridianen, det vill säga den som går genom Greenwich, man vill att den alltid ska vara på ett visst läge vid 12-slaget. Eller 00-slaget rättare sagt. Och eftersom jorden retarderar, saktar in i förhållande till hur den gick år 1900, så måste man lägga till skottsekunder. Det kan man göra 2 gånger per år. Mitten av året och slutet av året. Och då är det byrån för mått och vikt i Paris som bestämmer det här. Och vad vi gör varje år, varje dag och varje månad egentligen. Månadsvis så tar vi alla våra klockor. Vi har ett 30-tal klockor som är högstabila då. Cesium och vätemasse typ. Vi mäter dem mot varandra. Vi skickar all data till byrån för mått och vikt. Vi mäter mot resten av världen via GPS och hyr in oss på satellit och fiberlänkar och allt vad vi gör. Skickar det till byrån för mått och vikt, och efter en månad får reda på att så här bra gick era klockor för en månad sedan. Jaha. Det har man ingen nytta av. Det är ju månad gamla data. Så under tiden här så sitter forskare som mina kollegor och jag själv och predikterar. Det vill säga vi försöker räkna ut hur klockorna kommer driva. Då kan man tycka att ni har klockor och en bra vätemasse kostar kanske 2-2,5 miljoner kronor. Den borde ju vara väldigt noggrann. Fast den åldras ju, det påverkar ju dess prestanda. Vi pratar ju i nanopikosekund. När vi pratar nano är det 9 nollor framför och pikosekund är det 12 nollor framför mätvärdena. Så det är ju ganska små detaljer.
Det blir ju oerhört tekniskt det här, och jag får liksom lite svårt att hänga med, men samtidigt är man ju också väldigt glad över att det finns folk som Sven Christian som jobbar med det här och har skaffat sig den kunskapen så vi alla andra får ta del av det. Till exempel genom att exakt veta vad klockan är. Jag har lite svårt att hänga med, men järnvägen har en stor roll i hur vi genom telegrafi började transportera information om tid. Men tillbaka till fröken Ur.
Ja, det var ju så att man använde ju de här växeldamerna till att då ge tiden i korta skift på 10 minuter, och det blev för tufft. Så 6 oktober 1934 så installerar man en maskin för att ge tal. Och den byggdes av LM Ericsson. 6 roterande diskar som då gav tidpunkter i form av timmar och minuter och tiotals sekunder.
1934 lanseras alltså den första automatiska taltjänsten med fröken Ur. En talmaskin man kunde ringa till. 28 000 samtal fick hon den första veckan. Den första personen som spelade in rösten för fröken Ur heter Eva Ulfby. Hennes röst blev kvar över 20 år fram till 1956, då rösten från Berit Hoffling tog över.
19, 26 och 20.
Tekniken för det här, det var avancerat för sin tid. Roterande glasskivor där de olika orden för timmarna och minuterna och tiotals sekunder lagrades.
Ja, den var riktigt cool i och med att man dessutom då hade man läst av de här skivorna optiskt. Vilket inte var helt lätt då på den tiden. Så att, ja, det var coolt. Man hade ett annat nummer också som hette var 23 00 00. Och det var den första talande maskinen och den körde man fram till 1968. Då byggde man tre nya maskiner varav man körde två i kontinuerlig drift. Och sen så bytte man då även damen som pratade.
Precis, tekniken uppgraderas ytterligare och 1968 fick Ebba Bäckman läsa in det stora uppdraget att bli fröken ur.
13, 5 och 30.
Du är alltid på alerten, fröken ur. Helt beundransvärd är du till din natur. Man kan ringa mitt i natten och få svar av en stämma alltid lika ren och klar.
Det här är Lill Ingmars som kom ut med sin låt Fröken nu på 70-talet.
Jag var 20 år när vi spelade in Fröken nu och den tiden, du vet, mobiltelefon, det fanns ju inte på kartan. Jag tror Fröken nu var en del av vardagen för det var nog ofta så att man, åh fan, stämmer klockan här eller går den för sakta eller hur är det? Så jag tror att det var, Fröken nu var ett hjälpmedel i det vardagliga livet.
Ebba Bäckmans röst levde över 30 år ända fram till millennieskiftet. Nu har Televerket blivit Telia och fortsätter att distribuera ut Fröken Ur genom telenätet. Rösten används också dagligen i Sveriges radios sändningar. Koll på tiden är såklart viktigt. Nu börjar det dock hända väldigt mycket inom data och IT. Vi får mindre och kraftigare datorer som kan lösa fler och fler saker. Och här bestämmer man sig för att lämna över uppdraget till RISE. Att bygga ny hårdvara och mjukvara för Fröken Ur. Och ännu en gång är det dags att spela in rösten på nytt.
Och det var då jag kom in i bilden för då började vi att bygga en Fröken Ur-maskin. Då byggde vi helt nytt. Så då skrotar vi ur de gamla maskinerna och så bygger vi det på tre stycken datorer. Två som levererar tal och en tredje som övervakar de här. Då klipper man ihop cirka 164 ljudfiler för att generera det här talet och pipet. Då. Programmerar inte datorerna utan det var ett företag som heter Framfab. De var ganska kända på den tiden. Mitt jobb var att göra hårdvaran här, det vill säga känna av tonen och även kunna, vi skickade sms och mail och alla sådana här funktioner. Och då byggde vi det så redundant så att det skulle aldrig gå ner. Och vi har aldrig gått ner heller utan vi har alltid levererat tjänsten ut.
År 2000 lanseras den nya och nuvarande version av Fröken Ur. Ja, man når den fortfarande på 9510. Nu är den så exakt och säker att det är nästan omöjligt att förklara. Och den nya rösten som hörs idag, det är Johanna. Och hon sitter här med mig i studion. Och det här var din dröm redan när du gick i skolan.
Ja, det var precis vad det var det. Och sen har ju jag sagt i intervjuer och så vet jag under åren. Vad har du för mål? Ja, jag ska bli Fröken Ur. Det är ett mål jag har. Och det här beror ju på att det var en av min mammas bästa vänner som var Fröken Ur, Ebba Bäckman. De jobbade ju som kollegor på radion. Och Ebba var sen väldigt många år Fröken Ur. Så jag tyckte det där var lite coolt. På den tiden då när jag ville bli det så hett så ringde ju väldigt många. Alltså när jag blev Fröken Ur så ringde 17 miljoner samtal fick hon då om året. det är ganska många samtal.
Ja,
så hon var ju stor. Jag vet själv att jag ringde henne och kollade klockan. Sen det roliga är att så fort jag blev det själv, då slutade jag ringa. För att då hade jag mobiltelefon och det var, fanns ju klockor överallt. Man behövde inte ringa. Men innan dess så ringde jag henne. Så men jag tänker att det var så.
Mm.
Det var coolt. Och så var det, ja, vad har man för dröm när man är röst?
Mm.
Så då, eftersom jag var Televerkets röst till och med, va, på den tiden, för 20 år sedan, så då tog de in 3 röster och som fick göra en liten casting helt enkelt. Vi läste lite Fröken Ur lines och sen lades det ut i intranätet på Telia, så fick Telia personal rösta.
Så castingen, det var att läsa upp tiden
Som hon gör, och jag är en jäkel på härma, förstår du.
Men, och då hade du inspiration av Ebba som var tidigare då?
Självklart.
Det var det som
hade
var,
vi alla 3.
Ja.
Ja. Man skulle ju låta som hon. Jag menar, det visste man ju då också. Det var ju ett speciellt sätt att läsa och ett speciellt sätt att tala.
Mm.
Och jag gjorde så, tycker jag, när jag spelade in och sen klippte ju dem. Det var ju det som var skillnaden, att det skulle ner på data. Men det var det jag fick kritik för. Att jag inte, det lät ju inte som gamla Fröken Ur.
Nej.
Så du vet, folk är väldigt fyrkantiga.
Du menar folket i sig?
Ja, det ringde väl in några.
Vad var skillnaden?
Lyssnare, det vet jag inte. Jag tror att det var lite längre avstånd mellan sekunderna och pipet.
Mm.
Det var längre avstånd till pipet helt enkelt, så var det. Och det gillar inte folk riktigt. Och sen fick jag göra om juni och juli. Det är ju väldigt svårt att säga det så att det hörs rätt att det är ett N eller ett L.
Men hur gick det till då? Du vann castingen så att det blev du som blev utvald. Mm. Vad hände då?
Då fick jag läsa in det. Och då var det ju så, på Ebbas tid så fick hon ju läsa in det egentligen i realtid. Så det tog ju flera dagar liksom, för de skulle ha ner på rätt sätt. Men när jag gjorde det så skulle det ner på data. Det var det som var grejen liksom. Så då läste vi in, och det tog ju en halvtimme eller 45 minuter kanske. För jag läste ju bara alla timmar, alla minuter, alla sekunder. Och sen så läste jag datum. Och det var ju nytt. Det här sommartid, vintertid var nytt. Årtal var nytt, tror jag. Så då säger jag nog 12, 17 och 0. Sommartid. När jag läser, sekunderna är ju 10, 20, 30, 40, 50.
De läste du in en gång.
Ja, minuterna också.
Just det.
Alltså 12, säger 01. Det var det jag kunde inte. 12, 01. Nej, 12, 1. Ja, och 2 och 3.
Ja, just det. Ja, vad häftigt. Hur var den inspelningen då? Den måste ju...
Den var lite speciell. Det var folk, representanter liksom från Telia där, och någon fotograf och nog någon tidning, tror jag. Tidningsfotograf och sådär.
Men när det här släpptes då, det var, jag hade något datum på det där.
Det var förra året, det var... Eller var det i år var det?
Som?
Nej, för 2020. 8 mars.
20-årsjubileum.
Ja, precis. Ja.
Precis, 8 mars 2000 så lanserades det här. Hur lanserades det?
Då, ja, det var ju lite, de slog på trumman och jag stod bakom någon skynke och nya Fröken Ur är och så. Lite som när julvärlden presenterades.
Ja, precis.
Ja, så då blev det så, och då jobbade ju jag som tv-hallå, så det där gjordes, nu var jag tvungen att tänka efter. Så det gjordes på SVT.
Mm.
De ställde upp med det liksom. Och sen var det, jag har en perm som jag fick av Telia med alla klipp som har varit i tidningar. Och det är så mycket, för det var en riktig sån här kuriosa nyhet som alla, eller som många, många, många tidningar och medier ville ta upp.
Vi pratade om våran ålder förut, men det, på den tiden när man var ung, Fröken Ur var ju väldigt, väldigt närvarande hela tiden.
Det är det jag menar, precis.
Vi hade ju ingen exakt tid någonstans.
Nej, så är det verkligen.
Förutom Fröken Ur då.
Mm. Så det är därför man ringde henne, och att hon var en stor sak. Liksom. Mm.
Varför tror du att du valdes som Fröken Ur?
Ja, alltså jag tror att jag... dels var jag ju välkänd på den tiden. Jag jobbade som tv-lådare, jag jobbade mycket. Jag var liksom en av dem som fick göra liksom andra saker än att vara tv-hallå bara. Jag gjorde mycket. Jag var ute på stan och höll på. Jag gjorde Melodifestivalen och såna där saker. Reportage och sånt. Och sen tror jag att jag var bäst på Härmas.
Mm.
Ja.
Ebba.
Ja, precis. Jag lät som fröken nu helt enkelt. Mm. Så därför tror jag att jag... Och sen var jag Telias röst.
Men, vad menar du med Telias röst?
Ja, men jag var... Jag har gjort så här... numret du har slagit går inte att nå. Försök igen. Och alla såna här besked. Ring 9200 för besked. Mm. Sån, den rösten var ju jag. Så de kanske kände sig så här, ja, men det här känns bekant och tryggt. Förtroendeingivande.
Mm. Ja, men såklart. Din röst är ju... Ja, det skrivs ju överallt. Det är ju en av Sveriges kändaste röster. Det är inte bara Telia du har...
Nej, nej. Men det är därför jag ibland tänker att folk inte gillar mig riktigt när de hör min röst, som bara nej, det där är ju Skatteverket. Nej, de vet inte att det är Skatteverket, men de har suttit i kö i 2 timmar och hört min röst och är så förbannade. Det tror jag. Och sen så träffar de mig och bara säger, jag gillar inte den här kvinnan.
Nej.
Fasen, vem är det här?
Den är förknippad med dåliga upplevelser. Att veta rätt tid, bara det är ju förknippat med en kontroll och en trygghet. Och det skulle vara väldigt märkligt om det var på ett sätt som det uttryckte sig som gör att jag inte får den tryggheten. Så din röst är nog väldigt förknippad med trygghet.
Mm, ja, men jag tror det. Och det är ju så jag har jobbat hela mitt yrkesliv som varandes speaker. Att jag har ju läst jättesvåra krångliga texter om svåra krångliga ämnen. Och inte förstått någonting, inte kunnat det där. Men jag låter som att jag kan allting om stridsfordon 9040 till exempel. Mm. Alltså det är ingen som tvivlar på att ja, men det där, hon har ju rätt. Eller konstiga kemiska interna filmer liksom för så här medicinbolag och så.
Mm. Mm. Är det därför du vill bli en Disney-häxa?
Ja, jag kan få vara lite elak. Ja. Precis så. Ursula, vet du, det är ju en dröm.
Jag hoppas verkligen att Johanna får bli den här elaka Disney-häxan som hon drömmer om. Hur hon använder sin röst som instrument, det blir jag verkligen imponerad av och får själv otroligt mycket inspiration av. Fröken Ur lever, som jag sagt tidigare, fortfarande kvar, även om det inte är lika många samtal till henne per dag som det har varit tidigare. Men idag har vi ju alla klockor och rätt tid med oss överallt, var vi än är. Fröken Ur som varumärke verkar faktiskt inte vara skyddat längre. Jag tog kontakt med PRV, alltså Patent- och registreringsverket, och frågade. Och det finns nog eventuellt en möjlighet för någon att göra något av Fröken Ur. Det vore ju lite roligt om hon fick leva vidare på något sätt, att vara en del av alla röstkommandoplattformar som finns idag. Idag hejar vi på Google. Och vi hejar på Siri. Och vi pratar med våra bilar. Så varför inte låta den exakta tiden ligga bakom röstkommandot Hej Fröken Ur? Innan vi avslutar det här avsnittet, då måste jag dela en nyhet som jag fick ta del av efter att Johanna hade besökt mig i studion. Hon och Fröken Ur deltar nämligen med sin röst i en låt av det oerhört svängiga bandet Fröken Elvis. Självklart kopplade jag upp mig till dem och sångaren Camilla. Tänk om vi kan få ett litet smakprov innan låten är släppt till och med. Camilla, vad är det för låt ni har skrivit?
Ja, det är en låt som handlar om tid då. Och då är det så här att i sticket på den här låten, och stick det är en del av liksom i slutet precis innan sista refrängen av en låt, där man vill att det ska hända någonting nytt och så. Där så var vi lite idélösa. Vi tänkte, vad sjutton ska vi göra? Och så var det någon som kläckte idén att vi måste ju ha med Fröken Ur. Det skulle ju vara liksom pricken över i den här låten som handlar om tid.
Vad betyder Fröken Ur för er då?
Jag tycker Fröken Ur är någonting som man bara vet. Det är en röst liksom som har funnits med i alla fall i mitt liv. Jag kan dra en parallell. Vi gör ju Elvis på svenska. Och Elvis är ju en röst som alltid kommer finnas på något sätt. Som man, och på samma sätt tycker jag Fröken Ur är det. Ett ord som slår mig nu bara när jag tänker på Fröken Ur är ju förstås tidlös. Om man ska beskriva hennes röst så måste man ju säga det. Precis som Elvis, den är ju tydlös.
Jag kan ju inte låta bli att vara... Alltså jag är jättenyfiken på den här låten.
Ja, den här låten släpps ju här lite längre fram i vår. Men ni kan få en liten tjuv... Ett litet smakprov av en refräng. Så ska jag sätta på den här.
Underbart! Fröken Elvis!
Okej, okay. Beredda.
Yes. Nu har jag tömt mig på det jag kan komma på kring Fröken Ur. Vilken härlig avslutning också att få avsluta med en låt av Fröken Elvis. En låt som inte ens har släppts utan kommer senare i tiden. Håll koll på dem på Spotify. Nu går jag in i studion och jobbar vidare på fler varumärken. Jag bugar och bockar för att ni lyssnar. Kom gärna in på någon av varumärkets sociala kanaler också och kommentera avsnittet. Eller tipsa om något annat varumärke ni vill veta mer om. Just ja, vill man höra en längre version av samtalet med Sven Christian på Rise, då finns det på Patreon-sidan. Det blir en rejäl fördjupning i teknik, klockor och annat för den som är intresserad. Där finns lite annat också. Se där, jag tror minsann vi har gått över tiden till och med. Stort tack, ha det jättegott i vårsolen och om ni tar hand om varandra och er själva så hörs vi snart igen. Bye!